Skal vi be? Jesus, vi tackar dig för att du är så otroligt nära och har talat så starkt i de här sångerna till våra liv, Herre. Vi ber dig bara att du ska fortsätta genom de ord som ska läsas och talas, att betjäna våra hjärtan, Herre. Du vet, det som vi ibland bara gömmer undan för dig, det som är svårt, det som gör ont, det som är våra hemligheter, det som håller oss tillbaka på olika sätt, vi sitter fast i, Herre. Men jag tackar dig, Gud, för att du drar oss ut av kärlek ifrån våra skuggor in i ditt ljus. När du kallar oss att vända om, gör du av kärlek. Vi sätter oss fria, Jesus. Så bara kom, heliga ande, fortsatt i Jesu namn. Amen. Amen. Vi ska läsa ifrån Johannes evangelium kapitel 14 och vers 15 och några verser där i Jesu namn. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Än en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig, för jag lever och ni ska leva. Nu mellan påsk och pingst så kommer vi i undervisningen här i församlingen att fokusera på den helige ande. Och temat är löftet gäller dig. Och precis som vi har det här i inledningen så är det liksom ett citat ifrån Petrus när han har predikat om Jesus, och ordet har träffat människors hjärtan, står det. Och de frågar, vad ska vi göra med det här nu då? Hur ska vi bli frälsta? Hur ska vi bli räddade? Och Petrus svarar, ni ska omvända er och ni ska låta er döpa så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren, vår Gud, kallar. Löftet gäller er. Dig. Om jag kunde få vara ett pekfinger idag i den här predikan, så skulle jag vilja peka på alla och säga, löftet om den helige ande gäller dig. Ta emot den helige ande i ditt liv. När vi vänder om och låter döpa oss, då står det så skönt i texten, bara liksom konstaterat, då får ni den helige ande som gåva. Jag gillar det. Det är inte så svårt. Det är inte så komplicerat. Utan du får gåvan och du tar emot den här gåvan. Ni vet, när religioner ibland kan tala om olika nivåer för att nå upp till frälsning, saker du måste förstå, saker du måste klättra i, kanske liksom gå kurser och du ska späka, du ska greja på olika sätt. Så talar kristen tro om en frälsning som ges som gåva när vi tar emot Jesus. När religioner talar om heliga platser. Platser som man måste besöka, eller riter som man måste göra, eller heliga personer man måste få kontakt med för att finna gemenskap med Gud. Så talar kristen tro om Guds närvaro i varje troendes liv genom den helige ande. En personlig frälsning för dig och för mig. När jag skulle skriva den här predikan om den helige ande, så föreslog rättstavningsprogrammet ordet hemlig när jag skrev helig. Hemlig. Och så kan det ju vara, va? Med anden. Anden kan ju liksom uppfattas som lite hemlig. Som lite sådär diffus. Som svår att få grepp om. Och det är ju kanske på sätt och vis att få lättare om Gud fader. Och om sonen inte minst. Som har liksom detta ansikte som vi kan se liksom framför oss. När vi läser berättelserna. Men jag hoppas att eventuella dimmor som skymmer den helige ande och vilken roll han har i våra liv skulle skingras medan du lyssnar på den här predikan idag. Och framförallt så hoppas jag och tror att du och jag ska få stämma möte med honom som Jesus kallar för hjälparen. Och vi läste så bra här i texten. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Men så läste vi, ni känner honom. Och då tänker jag när jag läser om detta, att kunna få känna den helige ande. Wow. Du och jag kan få lära känna den helige ande. Och här tror jag det finns någonting att upptäcka, någonting att utforska. Någonting liksom att få öppna sina ögon och bli fascinerad över. Någonting som gör att mitt liv förklaras, mitt liv förvandlas. Som gör att mitt liv har någon typ av glöd och engagemang. En passion som ges av den helige ande. Jag tänker att hjälparen den helige ande hjälper oss att leva Jesus-livet. För det kristna livet, det handlar om att bli lik Jesus. Så här står det i Romarbrevet 8:29. Dem som han, Gud, i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Man skulle kunna säga så att vi är liksom materialet. Gud är den som formar, och han formar oss utifrån den bilden som han har av Jesus Kristus. Och verktyget han använder för att Jesus ska lysa fram i våra liv, det är hjälparen, den helige ande. Hjälparen hjälper dig att leva Jesus-livet. Han lyfter fram Jesus i dig. Och han lyfter fram Jesus genom dig. Jesuslivet i oss, det säger en kallar Bibeln för något som heter andens frukt. Det som växer fram i en relation med Gud, Fader, Sonen och den helige ande. Så blir det en frukt av det. Och vi ska läsa om det i Galaterbrevets 5:e kapitel och 23:e vers. Och där var det precis, just i 22:a vers var det till och med. Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning. Det är en bild av Jesu personlighet som växer fram i oss genom den helige andes närvaro. Så att vi blir lika honom. Jesuslivet genom oss, det är de gåvor som den helige ande ger för att vi ska kunna fungera som kristna. Och då står det så här i första Korinthierbrevets 12:e kapitel och 7:e vers. Och det är en uppräkning av andens gåvor. Och jag läser den just nu. Hos var och en. Löftet gäller dig. Löftet gäller alla hos var och en. Allt står inte där nu. Jag kör en liten runda där, va? Så nu förstår jag. Men jag ville bara betona något här. Hos var och en. Det handlar om dig och mig. Så visar sig anden så att det blir till nytta. Alltså Jesuslivet genom oss. Och då står det så här: den ene får av anden ord av vishet, den andra får ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att göra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men i allt detta verkar en och samma ande som fördelar sina gåvor åt var och en som han själv vill. Jesuslivet genom oss, andens gåvor. Jesuslivet i oss, andens frukter. Genom gåvorna så får vi tillträde till ett övernaturligt liv. Där anden framträder. Så det blir till nytta för människor vi möter. Och tillsammans som församling, som troende, som Kristi kropp, så spelar vi liksom i ett gemensamt stycke. Men vi har olika toner, olika klanger, olika instrument. Men tillsammans så berättar vi genom våra liv i den heliga andes kraft vem Jesus är. Bibeln har olika bilder för att beskriva den heliga andes funktion. Och jag ska bara ta några stycken här. Bibeln beskriver anden som en vind. Som en vind. Vinden blåser vart den vill. Så är det med var och en som är född av anden. Och det står om den första pingstdagen att när alla var församlade så kom det plötsligt från himlet som ett dån av en våldsam vind som drog fram. Och det står i första Moseboks första kapitel i skapelseberättelsen om hur Guds ande svävade över djupen. Men det skulle också kunna översättas, vilket det gör i Bibel 2000, att en Guds vind blåste fram. Anden som en vind som blåser in med någonting nytt, precis som vi har upplevt den här veckan, ni vet. Nu slipper vi den här jobbiga iskalla nordvinden från Sibirien som har piskat över oss i allt för länge, eller hur? Och så går vi ut och så känner vi, det är en annan vind. Ingen tyckte om det. Okej, då tar vi tillbaka Sibirien då. Eller? Precis så är det med den heliga ande. Det är en vind från himlen som berättar om en annan årstid. Som berättar om ett annat rike som kommer. Och just i berättelsen från pingstdagen där, då kom ju inte anden som en stilla susning. Det kan anden göra. Det får anden väldigt gärna göra. Absolut. Men i det sammanhanget så kom anden som en våldsam vind. Och jag gillar det också. Jag är ju faktiskt lite pingstvän. Det är ju faktiskt så. Och därför så gillar jag när det blåser till ibland. När man liksom bara känner, wow! Nu är det kraften, nu är Gud här. Jag tycker om det. Och jag tror att vi behöver det. När den passionen över Guds väldighet och Guds godhet. Att liksom ställa sig på klippan vid en kust när det liksom stormar. Och bara känna, wow, det blåser bra här. Här måste jag hålla i mig, så blåser jag omkull. Och så är det också att få bara ställa sig i den helige andes vind. Vi får hissa liksom trons segel och låta vinden fylla den. För andens liv är ett oförutsägbart äventyr där Gud leder oss steg för steg. Det gäller bara att dessa segel är hissade. Ibland så kanske det blir lite för grå och entonigt i våra liv. Därför att vi har liksom packat ihop seglen. Och lagt dem i skutan. Och det piskar på liksom med vinden. Vi undrar, varför händer ingenting? Och anden säger, hissa segeln. Hissa segeln. Så kanske vinden fyller om. Och båten förs ut på nya områden. Men jag kanske inte har koll på allting. Jag har koll, säger Gud. Häng på, häng på. Var med. Det finns ett äventyr i den heliga ande som berättar om en vind. Så är det med var och en som är född av anden. Inte bara anden, utan den som är född av anden är vindens barn. En annan bild, det är elden. Att vara döpt i anden. Han ska döpa er i helig ande och eld. Så sa Johannes döparen om Jesus. Och andedopet, det är Guds rena kärlekslåga in i våra liv. Eld som står för passion, som står för glöd, som står för något som är förtärande. Eld som står för något som lyser upp. Eld som står för något som värmer. Och på samma pingstdag när det blåste som en våldsam vind, så står det också att en helig ande kom som eldstungor som stannade över alla de här lärjungarna. Över alla lärjungar stannade det en eldstunga. Det var inte så att det stannade en stor tunga runt omkring Petrus eller Matteus eller Johannes. Är det någon så här specifikt utvald? Alla! Och det står att alla fylldes av den helige ande. Och alla började tala med nya tungomål. De ord som anden ingav dem. Det var alla. Alla fylldes av helige ande. Wow. Och jag tror att det är så. Att den helige ande vill fylla alla. Andens liv. Det är en glödhet, passion för Jesus. Om sanningen ska fram, så tror jag att det är något vi behöver i en tid som ganska ofta präglas av likgiltighet eller apati eller vem bryr sig. Eller som jag har lärt mig av min yngsta dotter, K-bry. K-bry pappa, säger hon. Och det betyder I don't care. K-bry, ja, typ, jag kan inte ens förklara det, men då vet jag att jag har sagt någonting som verkligen inte är intressant. Pappa, K-bry. Och ibland lever vi våra liv liksom, K-bry. Så, men vi behöver få en liksom, att det tar tag i oss någonting. Att vi inte liksom bara kan gå förbi, ja. Ni vet, pastorn David Wilkerson, när han var i Sverige sista gången. Då sa han ju det liksom, att den svenska synden i det här landet, ungefär säkert, men exakt ihåg det han sa han, det är den apati som finns i landet. Den apati som finns i landet. När vi behöver en passion, en nöd. En nöd för människor, en nöd för våra liv, att bli bruten över någon. Att mitt hjärta är brutet över det Guds hjärta är brutet över. Vad är Guds hjärta brutet över? Vad bryr sig Gud? Vad går Gud igång på? Men Gud går igång på människor, eller hur? Han går igång på den här världen, för han älskar den här världen. Han går igång på att människor ska liksom få lära känna honom. En annan bild, det är vattnet. Om någon törstar, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, hur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Och anden fyller upp oss inifrån. Ifrån vårt innersta. Där djupet i våra liv ropar till djupet i den Gud är. Och det är så att man nästan får, wow, gåshud när jag säger det. Det finns en sån djup gemenskap, en sån djup relation mellan dig och mig och den helige ande. Djupen i Gud ropar med djupen i oss. Och jag tycker det är så härligt att Gud möter vår djupaste, innerligaste längtan med sin närvaro. Och jag skulle vilja byta ordet längtan, för jag tycker längtan är lite för svagt. Faktiskt. Alltså jag kan ju längta efter att åka tillbaka till Egypten en vecka med min hustru och sola och bada. Jag kan ju längta typ bara, oh, det skulle vara härligt. Men det är väldigt lätt att bara stänga av sig, jag var en längtan. Så fine. Men däremot om någon anledning vattnet inte skulle finnas eller maten inte skulle finnas och jag börjar liksom drabbas av hunger och törst. Inte lika lätt att stänga av, eller hur? Det är inte lika lätt bara liksom att, ja. Utan då gör det någonting med mig som gör att jag kräver eller jag behöver, jag måste få min hunger tillfredsställd, min törst tillfredsställd. Och jag menar, den helige ande möter vår djupaste, innerligaste hunger och törst med sin närvaro. Och jag bara önskar att du och jag allt mer skulle hungra och törsta efter Gud. Som jorden törstar efter vatten, så längtar min själ efter Gud. Så trängtar, tror jag att det står till och med ett ganska konstigt ord. Trängtar. Vi behöver detta. Och Bibeln säger saliga, Jesus säger det, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Finns det någonting här hos dig och mig som kanske gör att man kanske inte upplever det här trycket i ens andliga liv, därför att vi på något sätt har plockat undan hungern och törsten efter Gud och ersatt med liksom andra prylar. Jag har ju båten, bilen, huset, motorcykeln, you name it, vad det nu är som inte är fel, någonting. Men som blir ungefär, ni vet, som när inbjudan kommer till bröllopsfesten i texten. Och så säger han snubben där, men jag köpte en åker. Du måste kolla hur den åkern är. Kollar du inte innan du köpte åkern? Hallå? Eller han som sa, men jag har gift mig. Men ta med frun på festen för allt i världen. Var inte så snål, gubbe. Dessutom var ju gratis festen. Eller jag köpte på nya hästar, jag måste ut och testa dem. Du köper inga hästar utan att testa dem innan. Alltså, är ni med på vad jag säger? Synden som inte är en synd. Men blir det? Därför att den ersätter Jesus i mitt liv. Den ersätter Jesus i mitt liv. Guds närvaro, det är närvaro djupare än känslor, större än omständigheter. Och det här med att anden är vatten, det påminner oss också om Guds omslutande kärlek. På samma sätt som den dag vi döptes i vatten, vi sänktes ner i vatten, vi var omslutna av hela liksom elementet vatten. Doporden uttalades, jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige andes namn. Amen. Och så uttalades det, så var det liksom som att vattnet, på samma sätt så vill den heliga ande omsluta dig på alla sidor, bara krama om dig. Vattnet och anden och blodet, står det, Jesu blod vittnar om att Jesus är Guds son, i vilket vi äger det nya livet, det eviga livet. Och från vårt innersta, inte utifrån och in, utan inifrån och ut, så finns det ett vittnesbörd. Anden själv vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Det kallar man förr i tiden för frälsningsvisshet. Man visste bara att man visste. Att man visste, men jag tillhör Gud. Jag tillhör Gud. Därför att det fanns här på insidan. Jag vet inte hur det är med dig, men jag vet hur det är med mig. Att jag är en person som jag kan känna, lätt känna missmod och uppgivenhet. Ibland är det som att orken bara inte finns där. Det är som att den här inre friden, den liksom Denna sinnet, det där som bubblar, där man hör ingenting liksom. Ibland kan det vara förhoppningar som inte har uppfyllts. Ibland kan det vara andras obetänkta ord som sårar och bara sänker den. Men oftast i mitt liv så är det mina egna tillkortakommanden och misslyckanden som står liksom inför mitt ansikte och bara säger, aha, om de visste vem du egentligen var, då skulle de ha en annan pastor. Jesus, han vet hur det är att vara människa. Han har frestats och prövats som vi. Och jag tror att alla de som vi idag betraktar som trons hjältar också har brottats med sin egen svaghet och modlöshet. Men det verkar inte vara ett problem för Gud. Vår svaghet och vår brist har aldrig stått i vägen som ett hinder för Gud. Jag kan inte använda dig för du är för svag. När har Gud sagt det till någon? När läser vi en sån berättelse i den här boken? Det verkar ju som att berättelsen är precis tvärtom. Att det är till de svaga, till de modfällda, till de som kände att, jag menar, hur ska det här gå? Att det är till dem som Gud kommer och talar genom sin helige ande. Så kommer då anden vår svaghet till hjälp. Ni vet den där berättelsen i domarboken. När Gud kommer till Gideon som håller på. Han har gömt sig undan för att liksom inte bli upptäckt. Han håller på lite med smutsat undan lite skörd för att inte fienden ska ta den. Så kommer en ängel och säger, vad hälsar du mäktige stridsman? Och han bara tänker, vem pratar de här? Det är bara jag här, eller hur? Och jag är den minsta av de minsta i den minsta familjen som är den minsta och som är den kassaste och värdelösaste. Går du och räddar folket här, säger Gud. Det är så det fungerar. Vår svaghet är ju inte ett hinder för Gud. Utan det är som att den helige ande istället söker upp vår svaghet och säger, hej, jag tror på dig. Ja, men jag vet inte om jag kan lämna tilliten i mina händer. Så ska jag hjälpa dig, säger den helige ande. Han är ju faktiskt vår hjälpare. Behöver du hjälp i ditt liv? Finns det områden där du känner dig svag? Ja, då behöver du den helige ande. Och vet, den helige ande kommer ju inte med ett pekfinger och säger, ja, vad var det jag sa? Utan han är en uppmuntrare. Han är en stödjare. Och ibland när du inte orkar gå själv, så ger den helige ande dig kraften att gå. Vi behöver påminnas om det som finns nedlagt i våra liv. En av Jesus tidigaste efterföljare och författare till mycket i Nya Testamentet, Paulus, han påminner ju sin unge medarbetare Timoteus om att låta den nådegåva som fanns hos Timoteus få flamma upp igen. Låt det som finns i dig, det som Gud har lagt ner i dig, låt det få flamma upp igen. Och varför sa han det? Jo, därför att han hade antagligen falnat såklart. Det låg där och pyrde någonstans. Men Gud vill att det ska få flamma upp igen. Med en klar låga. Och så säger Paulus både till Timoteus och till oss. Att den ande som Gud har gett oss. Gör oss inte modlösa. Utan det är kraftens. Och kärlekens. Och självbehärskningens ande. Den helige ande kommer aldrig att trycka ner dig. Utan han kommer alltid att lyfta upp dig. Alltid, alltid. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Anden själv ber för dig med suckar utan ord. Han manar, han vädjar, han beder, han lockar. Han är aktiv i ditt liv. Han är där. Och han ska inte lämna dig. För vad det Jesus sa, eller hur? Han ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Han är där. Och det är ganska häftigt att tänka den tanken. Att hjälparen, den helige ande, han är med mig jämt. Hela tiden. Tänk på hur mycket han har hört dig säga om mig. Allt är vi inte glada för som den helige ande har fått höra. Och kanske inte anden heller. Men han är där. Och han lämnar inte. Men han suckar. Och han manar. Och han vädjar. Och han beder. Och han lockar. Och han drar. Och han påminner. Och han visar på Jesus. Och han visar på det som är sant om dig och mig. Och han gör av kärlek. Men ibland är anden också jobbig. För han ger sig inte. Han är sanningens ande. Och han säger som det är om våra liv. Han säger inte som det borde vara. Vi är ju så upptagna med allt borde. Jag borde be mer, jag borde evangelisera, jag borde läsa Bibeln, jag borde bjuda hem folk, jag borde. Sanningens ande bryr sig inte alls om några borden. Han säger bara hur det är. Och det är där han möter, det är där han lockar, det är där han kommer, det är där han vill liksom föra oss ut ur oss själva, in i en värld som är större än vår egen. Den helige ande är din bästa vän, det är den bästa gåva du har fått i ditt liv. Han är en underbar hjälpare. Och när Jesus ber bönen, Fader, sänd den helige ande till dem. Så är det en bön som innefattar alla. Andens närvaro är ingen överkurs i det kristna livet för en andlig elit som har nått upp till en särskild nivå. Anden är inget diplom som ges för en väl genomförd kristen insats. Vad fint, broder, att du ställde upp på detta och hjälpte Gud så han klarade sig en vecka till. Här får du ett diplom. Det heter den helige ande. Det är inte så det funkar. Utan vi inbjuds att leva med bönen. Kom, helige ande. Det är en oerhört bra bön att stava på. Och det är inte i det avseendet att han inte skulle vara där. Utan det är i det avseendet att säga, helige ande, visa dig, uppenbara dig. Kom, helige ande. Och jag tror att det är en bön som Gud alltid svarar på. Och han svarar alltid jakande på den bönen. För Jesus säger, hur mycket mer ska inte er fader i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Och därför så är vår bön idag i den här gudstjänsten. Kom helige ande. Kom som en vind. Kom som en eld. Kom som vatten. Kom som du vill. Och berör våra liv på djupet så att vi kan beröra andra med det som du har gett oss. Lyft upp oss ur vår modlöshet och låt passionens låga förtära vår likgiltighet och låt våra hjärtan brinna för det som ditt hjärta brinner för. Amen.